En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Det är faktiskt svenska jägarbataljoner med bland annat Värmlands jägare som sedan deltar i den här slutstormningen av Leipzig den 19 oktober. För att under natten så inser Napoleon att det här kommer inte gå och kan börja förbereda då reträtt. Och då lyckas man på morgonen att storma, och det är inte bara svenska förband som är med, eller svensk trupp, ser jag sig förband igen där, som tar i Leipzig, utan att då finns det, anfaller man från alla håll, och sen så småningom då så lyckas man just sammanstråla i fiendens högkvarter på torget i Leipzig. Och där möts då alla de här personerna nu, alltså den österrikiske kejsaren Bernadotte, Alexander och den preussiske kungen. Och det tycker jag är lite, det är lite sånt där spännande historiskt ögonblick tycker jag.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Ja, välkomna till Militärhistoriepodden. Jag heter Martin Hårdstedt.
Och det här är Peter Bennesved.
Hörru, Peter, vet du att jag har ju varit med i slaget vid Leipzig?
Är det sant? 2013. Ja, just det.
Nej, men jag kan inleda med faktiskt en väldigt, får man väl säga sådär, upplivande upplevelse. Jag har en god vän som driver en traditionsgrupp då i Orravais. Där de har då tidsriktiga uniformer, och det är ju då ett regemente från 1806, 1807, 1808, liksom den sista tiden inom det svenska riket. Och han skulle ner och delta då i ett stort reenactment i Leipzig 2013 på 200-årsdagen. Så att jag fick erbjudandet att följa med. Och jag tog det där erbjudandet och så åkte jag ner och deltog då i tidsenlig uniform och med en riktig musköt från samtida musköt från slutet av 1700-talet. Och så var det fältläger också som man bodde där. Jag bidrog ju genom att hålla lite föreläsningar så där för den här gruppen. Och så hade man satt ihop en nordisk bataljon, så det var ju säkert 150 stycken då. Man och män och kvinnor. Och så deltog vi i det här reenactment. 6000 statister på ett jättefält och så med en stor publik, säkert 30 000. Och så pågick ju det här i flera timmar. Och jag måste säga att det var faktiskt en ganska intressant upplevelse. Jag hade aldrig gjort det där förut.
Alltså, men när du stod där, liksom, vart det skraj då? När hästarna kom? Liksom.
Ja, vi formerar ju karé då så där, när hästarna anför. Och det är klart att man kan ju aldrig uppleva. Det är ju inte någon stridsupplevelse. Men det var väldigt häftigt med liksom de här ljuden och den här miljön. Och jag minns att jag hade problem med den här flint. På den här flintlåsbesköten, så jag fick eldabrott då. Och så jag avfyrade ju säkert det här vapnet 30 gånger under den här tiden. Man hade då riktiga papperspatroner med krut i och som man stötte ner, och det enda man inte hade var ju kulan, och så var det ju fängkrut, ja, och så sköt man ju då, formerade linjer om vi marscherar av och an där och karé och sådär. Men det var ändå ganska intressant tycker jag för liksom en militärhistoriker. Och
alltså, det är ju en intressant företeelse överlag, det här med reenactment. Jag har hållit på lite med live själv. Och det har ju lite, man kan ju aldrig säga, och det har varit så här postapokalyptiska live. Ingen lyssnare är förvånad när jag studerar skyddsrum och liksom atomvapen.
Ja, jag är lite chockad.
Men, nej, men det är liksom det man oftast får av de där upplevelserna är ju kanske inte någon liksom faktakunskap så, men man inser ju vissa så här psykologiska effekter, vissa, alltså man är ganska lätt påverkad som människa. Eller jag vet inte, vad säger du nu som har varit med på en sån där?
Ja, jag håller med om det då. Det är så min gode vän då, Göran Backman, han har ju varit väldigt noga med att han tycker att de som åker på såna här typer, han är ju aktiv och gör även sådana här när det gäller karolinertiden och så. Han tycker att det här fältlivet är viktigt för det första, och för det andra också att de som är med får information, får veta. Så han vill gärna liksom förmedla kanske texter som handlar om vad det här var är för någonting, så att det inte bara blir det att man åker iväg och ja, ursäkta alltså, det som man ofta har vanföreställningen leker krig då, utan att det blir någon form av ändå att man kunskap, man lär sig någonting på köpet. Och jag tycker nog att jag är nog ganska positiv, och det som är förvånansvärt är att det är ganska mycket unga människor som är med. Mm. Och det tycker jag är roligt. Så jag är i grund och botten positivt till det där, och jag tyckte också att det var ganska roligt. Jag minns någon natt där vi skulle sova där, vi hamnade inne i vapenförrådet, så jag kommer att vakna upp med en bajonett där i ryggen. Så det var liksom väldigt sådär to earth allting, väldigt, väldigt roligt. Jag kommer ihåg att vi träffade väldigt mycket roliga människor då på kvällen sådär från Europas alla hörn då. Så att det är ju som en rörelse det där. Ja. Men det är kanske ändå för de flesta är som du säger, att det är mer de där stämningarna där. Men då kanske ja, vi ska flytta oss
till... Ja, men precis. Men jag kan säga en sak till. Att jag minns ju när du åkte iväg på det där. För det var en del av mina kompisar också, mina studiekamrater som
ja,
också åkte.
Det är sant, ja.
Jag kommer ihåg när det var tjat om det där. Och jag, för nu blottar jag min okunskap ännu en gång. Men då tänkte jag så här, Leipzig? Vadå Leipzig? Vem bryr sig om det? Det är väl Waterloo som är den stora grejen. Jag vet att jag frågar mina kompisar, men ska de ha ett nytt reenactment i Waterloo då om nästa år? Eller vad är grejen med det? Mm. Jag vet inte om, och det tror jag att de också hade, va? Men jag tänker också att det säger kanske någonting om det här temat med.
Det gör ju det.
Ja, för att Waterloo är egentligen det symboliska slutet för Napoleon, men det är egentligen det här kriget där det avgörs, tycker jag.
Så då. Är det. Så att den där gamla slagdängan med ABBA borde ju alltså sjungas Leipzig, la-di-di-di. Skulle man kunna säga det. Så det är ABBA har ju missuppfattat. Det är ju inte Waterloo som är avgörande. Utan,
har du tänkt på att vara med på Idol någon gång, Martin?
Jag har faktiskt aldrig funderat på. Och jag har inte fått någon förfrågan heller. Jag har haft en dotter faktiskt som har varit med. Kom ganska långt faktiskt. Men så i någon mening. Men i alla fall, så att jag tänkte... Nej, men precis att det här slaget som utkämpas har... 1815, Waterloo. Det är som du säger. Det är ju liksom slutklämmen. Det bekräftar ju det som egentligen avgörs här i Leipzig. Därför att Leipzig 1813 är ju en direkt konsekvens av nederlaget. Det fullständiga katastrofen i Ryssland 1812. Och när den här armén linkar tillbaks till det tyska området, så börjar ju fransmännen under Napoleons ledning att stampa fram ytterligare en armé. Och intressant också, som jag tycker man kan lägga till här, att fransmännen är ju i grund och botten väldigt lojal mot sin kejsare, men forskningen brukar säga just att efter 1812 så börjar det krackelera. Men man stampar fram nya förband. Man har ett påtagligt problem, och det är att man har så otroligt dåligt med hästar. Man minns ju inte bara människor i Ryssland, utan man förlorar egentligen hela sitt kavalleri, alla sina hästar, så att
Och kanoner,
artilleri.
Ja, man kan väl säga det, att de som går ut ur, det är ungefär 600 000 franska soldater som går in i Ryssland. Ungefär 93 000 av dem kommer tillbaka. Och det är ungefär 1300 kanoner som rullas in i Ryssland. 250 av dem kommer tillbaka. Så där har man ju hårda siffrorna.
Och hästarna, det finns en väldigt skicklig, tycker jag, historiker som är Dominik Liven. Det är ju hans stora tes att... Detta gör att Napoleon för det första inte har ett riktigt högkvalitativt kavalleri att sätta in, så att säga, på ett slagfält. Men inte heller riktigt bra spaning och underrättelse på grund av att just kavalleriförbanden är svagare. Och det gör att han är lite mera blind. Och som vi har kanske varit inne på tidigare när det gäller Napoleons krigföring, så är det ju så att det är väldigt viktigt att han hela tiden vet vad han har sina motståndare. eftersom han ju alltid är så skicklig och alltid varit hittills under de här krigen i Europa, skicklig på att liksom koncentrera sina trupper till slagfältet när det är dags att säga att bekämpa motståndaren.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Här har vi någonting nu som vi måste fånga upp. Och dels är det då den här franska sidan att man kämpar för att stampa fram en ny armé. Men sen har det ju hänt saker på den allierade sidan, om man skulle kunna uttrycka det på det sättet. De här allierade staterna, och där tycker vi behöver resonera lite kring. Vilka är det nu som...
Ja, precis. Man kan väl börja med att säga så här, att de som följer med Napoleon in i Ryssland, det är ju Confederation of the Rhine. Renförbundet på svenska. De följer ju med, eller egentligen det är ju påtvingat på något vis, eftersom det här är en slags konfederation som är skapad av Napoleon själv. Han har också tvingat med sig Preussen på sin sida här, som sedan 1807 är liksom en intvingad allians, kan man säga, med Napoleon. Och sen så har han, är Österrike med i 1812 förresten?
Nej.
Okej, men de här två, de rör sig tillbaka, och egentligen är det ju bara de franska soldaterna som hittar ut, va? De här sista 93 000. Så det här är ju också en chock för den här typen av samarbetet som Napoleon ändå har. Han har ju själv varit en slags koalitionsledare fram till nu, eller fortfarande, men den här Preussen är ju befinner sig i en ny situation, och även det här renförbundet befinner sig i en ny situation, där man inte längre kan lita egentligen på sin franska ledare, även om man har varit ganska lojal mot honom än så länge.
Och där händer ju någonting intressant nu, att man ju i Preussen har man någon form av nästan patriotisk nationell väckelse 1813, där man ju börjar sätta upp liksom en ny armé för att nu göra sig fri, som du säger, från det här påtvingade. Man besegras ju så brutalt 1806. Och sen, som du säger, så ingår man ju den här fredsuppgörelsen, dealen, i Tilsit 1807, där ju Alexander den ryske kejsaren och Napoleon delar upp Europa i två intressesfär. Och där ju Preussen, den preussiske kungen, blir ju någon form av lakej, kan man ju nästan säga, till Napoleon, och bara får finna sig i det här. Han har franska arméer, Berlin är ockuperat och så vidare. Men här sätts det igång en, kan man nästan kunna säga, tysk väckelse på något sätt. Och samtidigt då skapar man nu en stor koalition med Ryssland naturligtvis, som har stora mänskliga resurser, där Österrike är med. Det här förhandlas fram. Det krävs en del övertalningsförsök för att få med Österrike, för att de har ju drabbats av sitt andra nederlag 1809. De besegras ju inte bara 1805, de besegras även 1809. Och sen, väldigt intressant då, ur svensk perspektiv, så är ju Jean-Baptiste Bernadotte som svensk kronprins Karl Johan med i den här koalitionen. Och man bestämmer sig då, sätter sig ner och diskuterar då förutsättningarna för att kunna besegra då Napoleon i Trachenberg i Schlesien den 9-12 juli. Så genomför man liksom en konferens. Och då ska jag bara säga det, att där menar man ju att Bernadotte är väldigt inflytelserik när det gäller just hur ska vi göra för att operativt stänga in och inringa Napoleon och slutgiltigt besegra honom.
Men då tycker jag att du missar en väsentlig grej här nu. Det finns ju en stat som är med här, eller ett kungarike som är med, som agerar som marionett. Puppet Master egentligen ligger bakom här också.
Puppet Master?
Ja, precis. Som egentligen, de är ju inte med i den här, de har väl säkert delegater, va? Men de är inte med i Trachenberg-överenskommelsen i någon...
Ja, de har inte truff på slagfältet, nej, kan man säga. Men, i fält, nej.
Och det är Storbritannien som egentligen står för alla pengarna. Mm. För att bilda den här koalitionen så skjuter Storbritannien in ohyggliga mängder pengar. Mm. Och de ger ju bland annat Sverige runt 1 miljon pund egentligen för att kunna bygga upp sin krigsmakt och skicka ner soldater till Centraleuropa. Och de ger ännu mer till Preussen, 2,5 miljoner och sånt där. De ger också pengar till Ryssland och andra allierade. Och de har ju faktiskt Arthur Wellesley, Duke of Wellington, som för en trupp på en bit över 100 000 pers i Spanien.
Ja, och du har alldeles rätt här. Att det faktiskt ju påverkar och försvagar ju fransmännen vid den här tiden. Så du har alldeles rätt, va? Sen ska man också säga att, för att vara helt korrekt här, det finns mindre kontingenter inom citationstecken brittisk trupp med, därför att britterna har tyska provinser, så att de finns med på ett hörn.
Ja, just det.
Och de har bland annat raketbatterier och lite sånt med, så att vi ska vara ärliga. Så att du har helt rätt, va? Men det här är, skulle man väl kunna säga nu då, det ena ringhörnan egentligen. Ryssland, Österrike, Storbritannien, Sverige och Preussen. Ett nyuppväckt Preussen. Mm. Och tre stycken arméer börjar nu att operera då från söder. Den så kallade böhmiska armén, som är den största armén på 250 000 man under den här Karl von Schwarzenberg. Då det är den österrikesledda armén. Och sen då Nordarmén under Bernadotte, 150 000 man med både ryssar, preussar och svenskar. Sverige har ju faktiskt 40 000 man nu i på kontinenten. Och sen den schlesiska armén, som är framförallt är ryssar men också preussare återigen under Blücher. Och sen finns det också en reservarmé med framförallt ryska trupper då under en general som heter Bennigsen. Så det här är fyra arméer. Och då skulle jag bara vilja lägga till här, det man kommer överens om här nu är att man fortfarande, det här tycker jag är så fascinerande, Peter, att man har fortfarande, är man lite rädd för Napoleon. Mm. Så man säger så här, vi ska nu attackera och försöka ringa in Napoleon. Men vi ska inte inlåta oss i några slag där fransmännen leds av Napoleon. Så man är livrädd för hans kapacitet på slagfältet. Och man ska inte inlåta sig i strider med motståndarens huvudarmé. Utan det man ska göra är då att liksom sakta dra åt, så att säga då, snöret kring den här säcken då. Och sen ska man, som man uttrycker det, man ska mötas i fiendens högkvarter. Och det tycker jag är så fascinerande. För det är ju det som man ju faktiskt sen till slut lyckas göra då. Så att, och Napoleon har ju på ett sätt egentligen bra utgångsläge här. Vi har ju pratat om ett sånt här begrepp som heter att operera på de inre linjerna. Det betyder att han kan ju egentligen nu välja att slå i tur och ordning. Så rent teoretiskt skulle han ju kunna börja med att slå ut då den böhmiska armén. Sen vända sig mot den schlesiska och sen mot nordarmén. Mm. Men det misslyckas då, därför att man på motståndarsidan har liksom insikten om faran just med det här. Och därför så sker det nu ett serie slag här. Och det kan man väl nämna att det är fascinerande att han ju försöker då skicka då kårer att återta Berlin. Mm. Berlin är så symboliskt viktigt.
Och ja, man, precis. Ja. Det här är något som går emot liksom hans, får man väl säga, att det är lustigt tycker jag med den här situationen som Napoleon befinner sig i. Han har ju annars gjort sig känd för den som har och haft lagt upp som hela sin strategi att alltid slå mot huvudarmén egentligen. Mm. Och att på det viset så här nedgöra fienden totalt och nå liksom politiska eftergifter genom att göra det. Och det är så lustigt, och det finns flera som har påtalat det, bland annat den som heter Mikael Legier som har skrivit en ganska intressant artikel som han pratar just om det här. Mm. Napoleons försök att hela tiden ta Berlin. Och han vid tre olika tillfällen under 1813 försöker han se på det. Jag tror att det är två gånger under våren och en gång under hösten. Och under höstslaget är ju faktiskt något som Bernadotte är med. Det är slaget för Dennewitz. Där Ney tillsammans med Oudinot egentligen går in i en fälla som Bernadotte har liksom riggat för dem. Och det där är ju lustigt att han vill, och syftet med det här är ju då att få preussarna att lämna koalitionen, splitta upp och gå och försöka rädda Berlin och på det viset så försvaga den här stora koalitionen. Men samtidigt så gör man ju samma, så gör Napoleon samma misstag själv genom hela tiden försöka med det här, och alla tre gångerna misslyckas det ju. Och den här legeringen, han får fram några lite personliga argument också, att det skulle vara liksom någon slags hämnd då mot den här preussiska kungen från Napoleons sida, att han vill liksom sopa till honom genom att ta Berlin, så symboliskt viktigt. Och på det viset, ja, jag vet inte. Ja, den där typen av argument är alltid svårköpta tycker jag. Men det ligger ju någonting i det, något märkligt.
Ja, och så, jag tänkte tillägga det att jag tror att du har alldeles rätt, och jag tror också att det är spännande med just den där fixeringen vid att det är ju också så att Napoleon har ju alltid varit den som haft initiativet tidigare. Men om vi tar Napoleons stora framgångar mellan 1805 och 1807, där han ju faktiskt besegrar österrikarna, preussarna, ryssarna slag i slag och även ockuperar svenska Pommern. Det är ju hans på initiativet. Det är han som marscherar snabbt med sina stora massarméer. Det är han som koncentrerar dem på slagfältet. Det är han som utmanar motståndaren. Det är han som får in motståndaren i en förtvivlad situation och tvingar honom till ett avgörande slag. Och nu är det ju han som är jagad här. Det är ju Napoleon numera som är villebrådet, om man uttrycker så. Och det tycker jag är det som är fascinerande med det här förspelet. Och då kan man väl bara konstatera det. Du har ju varit inne på Dennewitz bland annat här. Det utkämpas ju en hel del strider, så kan man uttrycka det. Han slås både mot den böhmska armén, mot alla de arméerna, men lyckas inte. Och till slut så befinner han sig helt enkelt inringad. De allierade lyckas med sina förutsatser. Inringad kring Leipzig. Där alltså det koncentreras då. Alltså, mer än 360 000 soldater på en väldigt, väldigt liten yta. Och det här är ju det största slaget i Europa då, fram till slaget vid Königsgrätz på 1860-talet mellan preussar och österrikare sen så småningom. Så att det här är ju en väldigt stor nu kraftmätning. Ja, en sak som jag tycker man kan nämna här, det är ju att Bernadotte då, Jean-Baptiste Bernadotte, hans huvudmål är ju egentligen, det är klart att han det är viktigt för honom att Napoleon besegras, men han har då 40 000 svenska soldater på kontinenten, och ungefär hälften av dem kommer att delta nu i Leipzig-slaget. Resten finns lite utspridda på olika ställen, på andra ställen bland annat i garnisoner. Men Bernadotte vill egentligen få det här avklart ganska snabbt, för han har ju en annan idé här.
Just det. Och han slår mot danskarna.
Ja, han har ju två agender faktiskt. Den ena är att han vill använda den svenska armén som han faktiskt sparar, det ska vi komma ihåg här, för att sen slå upp helt enkelt mot Danmark, för att kunna avtvinga Danmark sen så småningom Norge. Och det är ju någonting som kommer att förverkligas sen, lite senare då. Men han har ju också, vilket jag tycker är så spännande, en idé om att han skulle eventuellt kunna bli fransk kung.
Men här, ja, var kommer det ifrån då? Vad tänker han sig då att han ska ta över då efter?
Ja,
Napoleon ska bli avsatt och sen ska bli han tillsatt. Men Bourbonerna finns ju där också. Eller jag vet inte. Jag tycker det verkar lite osannolikt.
Ja, jag tycker det låter väldigt osannolikt, och det där kan man ju nysta lite i. Att han har ju en idé där om att, och det här tycker jag är så spännande, att han liksom på något sätt, man ska ju också komma ihåg här att det som följer sen på Leipzig och det här är ju den här stora kongressen i Wien, fredskongressen. Dit har vi inte kommit än, den har inte satt igång än. Och det är ju där sen så att säga, kan man ju säga att Bernadotte egentligen helt enkelt faller ur som överhuvudtaget en person som har någonting att göra med Europas framtid. Va? Utan han spelar ju här egentligen nu igen en roll som är ganska fantastisk ur ett svenskt perspektiv. Han är ju någon form av, jag ska inte säga NATO-överbefälhavare, det kanske låter lite löjt, gör sådana jämförelser. Men en svensk som har en sån här stort inflytande över den europeiska politiken har vi aldrig haft sedan dess.
Han var väl formellt sett fransk medborgare egentligen från början.
Det ja, att, det var ju. Men att han
ja, men det är lite romantisering att kalla honom svensk.
Ja, så här, liksom, förlåt, svensk det är lite, så ja. Historiker är kanske lite anakronistisk som det heter här nu. Då. Men han är i alla fall kronprins i kungariket Sverige. Ja, och det är väl liksom poängen här lite är väl den att okej, han är chef för Nordarmén och sådär. Men han har fortfarande kvar den här idén om att han ska kunna bli liksom fransk kung, och jag tror att det också hänger lite ihop med att han har ju haft en sån här konkurrenssituation med Napoleon tidigare i sitt liv. De har ju till och med haft samma festmö och såna där saker, och de har tävlat. Okay. Ja. Och det är ju så att till och med att när Napoleon genomför sin Brumärkupp 1799 i november, så då frågar ju folk, Bernadotte, ska du inte kliva in och stoppa det här och sådär, så att han är ju med liksom i spelet här, skulle man kunna säga.
Ja, just det.
Sen kan man ju nämna det att sen här efteråt då, föregår vi ju händelsen här lite, så hans fru Desiree sitter ju i Paris och väntar på att han ska tåga in. Det är ju faktiskt, jo, det är faktiskt på det sättet. Men åter du till Leipzig. Och
ja, ja, men det är spännande. Jag vill också säga någonting om den här koalitionen. Jag tycker det är intressant.
Ja.
Att, ja, men för det första så är det ju, men du sa att han var någon slags överbefälhavare. Det är väl egentligen inte Schwarzenberg, det är Schwarzenberg som är...
Ja, alltså nej, det är fel att säga det.
Den österrikiska kronprinsen. Ja. Eller är han kung i det här laget? Eller kejsar eller vad man kallar det? Han är kronprins, va?
Ja, man pratar ju om ärkehertig, brukar man ibland kalla det där, för österrikisk sammanhang. Ja, men man pratar ju om kejsare, det vill jag bara nämna här. Att Österrike kallar man ju sig för kejsare. Det har man inte gjort tidigare. Går vi fram till tiden före egentligen 1804-1805, så ska man egentligen prata om Habsburg. Alltså kejsare i det tysk-romerska riket eller romerska riket av tysk nation då, som upplöses 1816 av Napoleon. Det är ju lite sådana här lite nörderikunskaper här nu. Så nu är det österrikisk kejsare, va? Det tysk-romerska riket finns inte.
Nej. Precis. Nej, men det jag ville säga var väl också att för att understryka den här liksom värdet av den historiska värdet av den här koalitionen är väl också att det här är första gången som man ser att så många, att man bildar en koalition av det här slaget som har ett övergripande strategiskt mål, som lägger upp en plan tillsammans som faktiskt genomför den på det här viset. Utan förut har man ju förstås krigat i koalitioner i Europa och på andra ställen, men det har liksom, då har de här arméerna varit ganska självständiga, men här är liksom, man samlas, gör upp en plan, och det är liksom, jag vet inte vad man kan jämföra det, men det finns egentligen ingen få jämförelse bakåt i tiden, utan det är liksom framåt i tiden som vi ser liknande typer av samlingar, och det tycker jag är ganska intressant, och det är kul att Bernadotte, eller kul och kul, jag vet inte. Intressant att Bernadotte, att Sverige är med i den här förstås.
Ja, och att han liksom på något sätt ändå påverkar den här operationsplaneringen här, tycker jag, på ett intressant sätt. Så jag håller ju med dig om att man samverkar här nu. Och det är man tvungen att göra, inser man ju, för att kunna klara av Napoleon Bonaparte.
Jo, för de här staterna är ju också så att de konkurrerar ju om, de är inte överens om alla saker här egentligen, utan det enda, de har ju bara en gemensam fiende, och det är ju Napoleon. Men sen så har man ju en massa saker man tvistar om, till exempel det här hertigdömet Polen, och de har ju olika liksom, ja, olika intressen, så i alla fall i den östra delen av Tyskland, som man inte liksom... Så det är ju rätt osannolikt på ett sätt att man kommer överens sen. Men ja, det är en intressant historisk punkt.
Det är det. Och ur ett preussiskt perspektiv och tyskt perspektiv så är det jättespännande, för att ur den här, så att säga, konflikten nu sen, och ur Leipzig-slaget och det här, så växer ju fram de här, vad ska jag säga, huvudparterna egentligen i den tyska maktkampen sen, Österrike och Preussen. Och Preussen återuppstår ju. Hade det inte skett så hade kanske Europas historia sett ut på ett annat sätt.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Men då kan vi bara konstatera att det här Leipzig-slaget inleds ju 14 oktober. Och det är böhmska armén då som har de första stridskänningarna med fransmännen. Och sen kommer den schlesiska armén då in den 16 oktober. Sen har man faktiskt lite paus, om man får uttrycka sig så, då den 17 oktober. Man inväntar nordarmén och också den här Benningens reservarmé. Och sen när de kommer då så genomförs då den 18 oktober, så att säga, slutanfallet mot Leipzig och det av fransmännen försvarade Leipzig. Och vad är då den svenska krigsinsatsen här? Det tycker jag väl ändå att man kan fundera på.
Mm.
Bernadette håller ju tillbaks de svenska trupperna. Men det är ett förband som är... Förband är egentligen ett modernt uttryck. Men man skulle väl kunna säga att det är en svensk trupp här som är involverad, som är ganska spännande. Nämligen ridande artilleriet under en före detta... Eller en tysk, alltså en person som kommer... Han kommer från Pommern. Kardell. Och Kardell leder ett egentligen nytt vapenslag, skulle man kunna säga, i den svenska armén. Just att det här ridande artilleriet är en nyhet. Och han gör en del faktiskt ganska avgörande, eller åtminstone viktiga insatser under det här slaget. Han slår ut franskt artilleri, han stoppar ett franskt kavallerianfall och understödjer då det preussiska och ryska anfallet ner mot Leipzig. Och sen kan man väl nämna också det att det är faktiskt svenska jägarbataljoner med bland annat Värmlands jägare som sen deltar i den här slutstormningen av Leipzig den 19 oktober. För att under natten så inser Napoleon att det här kommer inte gå och kan börja förbereda då reträtt. Och då lyckas man på morgonen att storma. Och det är inte bara svenska förband som är med, eller svensk trupp, ser jag sig förband igen där, som tar Leipzig. Utan att då finns det, anfaller man från alla håll. Och sen så småningom då så lyckas man just sammanstråla i fiendens högkvarter på torget i Leipzig. Och där möts då alla de här personerna nu. Alltså den österrikiske kejsaren Bernadotte, Alexander och den preussiske kungen. Och det tycker jag är lite... Det är lite sånt där spännande historiskt ögonblick, tycker jag.
Ja.
De sammanstrålar där.
Ja, det var precis. Då har ju Napoleon flytt vid det här laget.
Jo,
det är ju det är en ganska blodig reträtt. Det finns ju en bro där som går öst eller västerut som de lyckas ta sig över. Så de har hållit hyfsat fri. Men de beslutar väl i ett kritiskt öde att också spränga den här.
Och man spränger för tidigt.
Ja, man spränger för tidigt. Och sen som ett slag också mot den här koalitionen som Napoleon lyckats hålla ihop, så är det ju huvudsakligen egentligen koalitionstrupper som befinner sig kvar i Leipzig, medan de franska trupperna har lyckats ta sig ut. Så man har liksom prioriterat dem på ett lite besvärligt sätt som får stora konsekvenser sen för framtida samarbetet. Så det är lite så här, ja, men han gör ju ännu en flykt. Och så möts de på det här torget. Det är klart att det är rätt mäktigt. Jag vet inte, finns det någon tavla som man bildar? Eller? Det finns ju rätt mycket tavlor från den här tiden som jag tycker är fina att titta på.
Ja, det är de. Och jag kan säga att jag kan ju tipsa lyssnarna om att titta lite på det här och kanske lite surfa på det här faktiskt. Att hur de möts, den här Fredrik Wilhelm den tredje och Alexander och de här på Marktplats i Leipzig. Och som av en händelse så ska jag dit. Så jag kommer måndag och tisdag befinna mig i Leipzig. Det är lite lustigt här i nästa vecka. Och vi ska också faktiskt... jag ska säga att det finns målningar. Så att om ni söker på det här så kommer ni säkert hitta de här målningarna. Tycker jag det är lite sån där historiskt lustigt. Då. En annan sak som jag tycker man kan lyfta fram det är att man på 100-årsjubileet av det här slaget då, vad blir det då, 1913, då inviger man ett jättestort monument. Och jag måste nog säga att jag tror att det är det största monument jag i alla fall har besökt och sett. Det är helt otroligt stort. Man kan gå in i det. Och det är till och med så stort och starkt. Det var till och med väldigt fanatiska nazister som försvarades in i det här monumentet då 1945 faktiskt. I slutet av
de hade väl som någon slags befästning.
Ja, precis. Och det här monumentet tycker jag är liksom värt en egen mässa, om man uttrycker sig så då. Det Völkerschlacht Gedenkmal. Mm. Och det byggs, och när man kommer in i det, då tänker man ju så att man ska få se, du vet någon form av Napoleontidsuniformer eller någonting sånt här, i reliefer eller sånt här. Nej, men det är som att komma in i någon sorts medeltida krypta. Ja, just det. Ja. Och vad beror det på då?
Ja, men det är ju den här tidens nationalism, eller romantism.
Ja.
Romantik.
Hur har folk varit tyskar i det? Så det är väldigt fascinerande, så att ni små vägarna förbi Leipzig tycker jag ska verkligen åka till det här monumentet och betrakta det, för det är väldigt, väldigt spännande. Det finns ett ganska bra informativt museum strax intill då. Men det här uppfattades ju som en enormt stor seger över då Napoleon Bonaparte, så att man då 100 år senare verkligen ville lyfta fram det här. Det är precis bara 10 året innan första världskriget.
Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oseamalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.
Traffic jams, tailgating, pileups.
Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Det säger lite någonting om historieskrivningen också, som jag tycker är intressant här. Att man har ju faktiskt, det påminner lite om den amerikanska historiesynen på andra världskriget också. Att man kan ha lite olika, vad var det egentligen som var avgörande? De avgörande punkterna. Och då har ju amerikanska historieskrivningen fått kritik för att man allt för fokuserad på Stillahavsområdet och slaget mot Japan där. Men man i själva verket så var det kanske Ryssland som gjorde, eller Sovjetunionen som drog det tunga lasset. Har man ju bekräftat på många sätt. Och det är lite samma här också, att man funderar ju på varför är det så att Waterloo har fått så stort inflytande efteråt och blivit så symboliskt. Ja, men kanske var det då för att det var en brittisk befälhavare, att det var Wellington som drev den där kampanjen. Här är det lite samma sak, va? Egentligen är det är Leipzig 1813 som kanske är mer avgörande, och då i tysk historieskrivning så är det här som är liksom det stora slaget. Och även österrikarna är ju lite i konflikt här, för de tycker att ja, men vänta nu, kom ihåg att det var ju faktiskt en österrikisk kronprins som ledde den här koalitionen för det första, även om de var sent in på bollen. De är ju faktiskt med först i augusti 1813, bestämmer de sig för att kliva med i den här koalitionen och lämna sin också påtvingade allians med Frankrike. Mm. Men så det här det finns något intressant här, tycker jag. Och likadant om man säger under 1860-talet när Karl Marx och Fredrik Engels skriver ihop sina teorier, så blir det här ett viktigt symboliskt slag för den tiden då liksom nationalandan växt till liv. Och för att framförallt är den här landstormen som man då har hänvisat till på preussisk sida, att en slags folklig resning.
Ja, det är det, bara försöker rekrytera för att bygga en preussisk armé, kan vi kommentera.
En slags milis som man försöker få med i den här. En preussisk milis liksom bestående av vanligt folk då. Sen dess inflytande är väl ganska omtvistat hur stor roll det spelar, antagligen ingen alls. Men det ändå har varit symboliskt viktigt i tysk historieskrivning. Och det tycker jag är intressant, för det följer ju hela vägen fram till 1900-talet. Och i början av 1900-talet är jättemycket diskussioner om det här. Hur man ska väcka folket, hur man ska få med dem i frivilliga föreningar. Flera avhandlingar som handlar om det här landets nyningen. En från vår institution faktiskt, Cecilia Horton, har skrivit om skyddskårer och sånt. Det finns en sån koppling där.
Jo, och jag håller med. Att det ligger saker i luften här som jag tycker är väldigt spännande. Och Waterloo egentligen, framstår mer och mer, desto mer vi resonerar här egentligen, som sista sucken på något sätt. Men alltså det här är det som sen också, för det ska vi ju säga då, att Napoleon slinker ju undan, räddar ganska mycket franska soldater, bedriver då fördröjande strider inne i Frankrike under våren 1814, men tvingas sen att abdikera då i april 1814. Det finns en fantastisk målning av honom. Han sitter på en stol så här lite plupsig, helt slut. Jag tror målningen till och med heter Nederlaget. Jag brukar visa den där för studenterna. Den är så fantastisk. Man ser verkligen, det här är Nederlaget. Och sen abdikerar han och hamnar på Elba. Sen vet alla här som lyssnar att han kommer tillbaka sen på våren då, 1815, 100 dagarna som det kallas för, och sen kommer då den här Waterloo-kampanjen. Då pågår redan freden alltihopa, så Waterloo är verkligen sista sucken. Det är bara att fortsätta att tjata om det här. Och att Leipzig, det ger ju förutsättningarna för freden, som vi säger. Du har varit inne på det preussiska nationella uppvaknandet i någon mening. Österrike är tillbaka på scenen. Och Ryssland är ju den makt som är segramakten, som ju egentligen har stått för den här riktiga smällen på Napoleon i Ryssland under 1812. Mm. Och sen Sverige, där tycker jag är spännande. Sverige utnyttjar ju nu situationen på hösten, freden i Kiel i januari. Bernadotte tar sin svenska med upp i Danmark och vi tvingar av danskarna Norge. Mm. Och där har vi också formerandet av det moderna Norden kommer ju till här också i någon mening, tycker jag. Mm. Och det tycker jag är viktigt att peka på. Att,
just det. Att Norge, det här... precis. Norge kommer bli självständigt här efter. Det sitter ju lite grann ihop med den norska nationalismen de har talas om också. Alltså den växer ju till liv här efter. Man får börja föreställa sig ett eget kungarike egentligen.
När man hör att nu har danskarna överlämnat oss till Sverige, då säger man att det går vi inte med på. Man sätter sig ner och skriver en egen konstitution den 17 maj.
Mm. Inspirerad av franska revolutionen.
Ja, men precis.
Du får gåshud.
Och sen så konstaterar ju Bernadotte, vad ska jag göra nu? Nu har ju norrmännen... Okej, jag får skrämma dem då. Men jag kan inte dränka den här erövringen i blod, inser han ju. Därför att det skulle inte vara en bra start. Och sen blir det en personalunion då, där ju Norge får en egen konstitution. Och där Norge på något sätt uppstår igen som, skulle man kunna kalla det för det, nationellt subjekt då igen. Från att ha varit under Danmark egentligen från mitten av 1500-talet formellt sett då. Så att här händer väldigt, väldigt mycket. Och då vet vi också det att det som vi idag kallar för Finland har ju brutits loss från det svenska riket och är en del av Ryssland sedan 1809. Så att här är ju det så att säga det moderna Norden i politisk mening formerat. Och det sker här. Det sker ju inte i och med Waterloo. Och dessutom är det färdigförhandlat i Wienkongressen före Waterloo. Man är egentligen bara tvungen att lämna kongressen i Wien, ge sig ut, besegra Napoleon igen och sen bara helt sätta namnen på pappret, om du förstår vad jag menar. Så det här förstärker ju det här som vi driver här, att det här är det som är viktigt. Det här Napoleon förlorar kriget eller sin dröm om ett imperium.
Han har ju också spelat ut sin roll. Vi kan ju säga någonting om det på sätt och vis han ju varit. Vi har ju följt honom lite grann här nu genom några avsnitt. Om man säger det som kännetecknar Napoleons krigföring, som var hans höga mobilitet, hans liksom förmåga att marschera och ett liksom manöverkrigföring och slå med huvudstyrkan och sådana saker. Där har han ju varit före hela tiden, och det är det som har gett honom alla de här framgångarna. Mm. Och nu befinner han sig i en situation då även hans motståndare har lärt sig det. På ganska kort tid, om en period av 15 år ungefär, så har ju motståndarna lärt sig det. Och de här slutsatserna är dragna, så att säga. Och då förlorar han ju också sin spets liksom, i ett något slags militärtaktiskt perspektiv. Jo. Så det är inte så konstigt heller egentligen att han förr eller senare måste bli besegrad. Och det ser vi ju alla. Det finns ju egentligen ingen befälhavare som har tagit sig ur den där rävsaxen.
Jag
tänker lite på Alexander, som vi pratar med Isso, som det finns många intressanta likheter med honom också, som egentligen befinner sig lite samma sak. De är väldigt framgångsrika i tidigt skede och bygger upp en slags hybris runt sig själva och en känsla av att de är liksom oövervinnerliga och söker också den där fatala, sista, slutgiltiga striden. Det gör ju Alexander också och Napoleon med. Så att, och det leder ju slutligen till deras fall. Jag tänker på den här ökenmarschen som Alexander gör till exempel, som bara är helt vansinnig.
Jo, att de tar i för mycket.
Och Napoleons liksom marsch mot Moskva, är det ju lite samma sak? Mm. Alltså, det är inte så stor skillnad på dem där.
Nej, däremot kan man ju kunna liksom le lite här åt att den här Bernadotte då, ligger lite lågt då på något sätt och manövrerar och så vidare. Han blir ju kvar på Sveriges tron och överlever ju egentligen som den enda uppkomlingsmonarken i Europa efter Napoleonkriget. Mm. Jag menar, alla Napoleons bröder och så vidare som har satt sig in på tronen är härs och tvärs i allt från Italien till Spanien. De försvinner ju och så gör man ju så att säga en återställare där man plockar in de gamla monarkierna igen då. Mm. Så det tycker jag är spännande. Sen tycker jag en annan sak som jag tycker vi absolut måste ta upp, och det är ju också att det här visar ju också en annan sak här, att de här massarmén och värnpliktsarmén, det är ju en sak som Napoleons motståndare har lärt sig. Och det skulle jag kunna säga först också, att det är precis som du säger, man har ju lärt sig allt ifrån att hantera den franska arméns kolonnanfall på slagfältet så att säga, till att börja lära sig att ta ut massarméer och värnpliktsarméer och skriva. Men Sverige kan inte längre, det här är egentligen sista sucken för en sån här liten stat som Sverige att spela någon roll. Därför att vi har för små resurser, vi har för små mänskliga resurser. Leipzig-slaget visar att man behöver kunna sätta in hundratusentals soldater på slagfältet. Och då är vi på väg mot egentligen
småstatsrealismen.
Dels det, men också faktiskt en av de här stora sakerna i den militära historien. Vi är på väg mot egentligen första världskriget och nationernas krig sen. Och det kallas ju Leipzig-slaget ofta för folkslaget, men det är väl kanske att föregå egentligen olika processer i europeisk historia, för att det är svårt att peka på. Vi har ju pratat lite här nu om Preussisk nationell väckelse och så här, men det, man kanske inte ska gå ut för hårt och säga att det är kanske lite för tidigt i Europas historia, men det är någonting här ändå som man kan fånga. Mm. Att det är någonting som är på väg här. Och du brukar ju gilla, Peter, det totala kriget, va? Ja. Vi ser några ingredienser i det här, skulle jag vilja påstå.
Absolut. Jo, det är ju många som påstår också att nationskrigen är början eller mot slutet av 1800-talet, eller revolutionskrigen här, det är de första liksom, totala kriget också.
Och man kan inte bedriva sådana här kabinettskrig som man gjorde tidigare på 1600-1700-talet med små, utan sätter man igång ett krig, då får det en våldsam kraft, det engagerar, det är en kollektiv upplevelse för alla människor, och det får katastrofala konsekvenser. Mm. Så att liksom Europa mister sin oskuld i någon mening här då under Napoleonperioden.
Oh, poetiskt.
Fantastiskt alltså. Ja. Jag vet inte, är vi nöjda
jag tror det, nu? Innan vi svävar ut allt för mycket. Vi kanske ska dra ett streck där. Jag tycker att det var bra slutord. Det känns som att vi har fått med allting.
Ja, så att lyssna inte på Waterloo, Abbas Waterloo, utan tänk istället för Waterloo Leipzig. Det är väl liksom vårat budskap här idag.
Det blir bra.
Tack ska vi ha.
Ja, tack ska vi ha.
Hej på dig.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistorikern Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan tre revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.